Välkommen till Skånes taltidning nummer 17 2018. Utgivningsdag fredag den 27 april. Solen gick upp 5.34 i morse och går ner igen klockan 20.37. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas och tekniker det är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Förhandlingar i regeringen om att ta bort sparkrav på LSS.
Kävlinges färdtjänstupphandling överklagad en gång till.
Nya konstgjorda näthinnor skippar sladdarna och ökar synskärpan.
Rekordmånga kandidater och rejäl föryngring när SRF Skåne i helgen valde styrelse.
Och en bättre rehabilitering var i fokus när regionens politiker samtidigt utfrågades.
Små pluppar och talande spis. Ja, det var ett par av nyheterna på en mässa med synhjälpmedel.
Ny podd gör gästerna blinda.
Sneakers och tygskor. Sista delen är serien om klädmoden tar en titt på skorna. Och de är bekväma i vår.
Så öppnat och stängt med glassbar och idrottscenter bland annat.
Hon fattar 70 000 beslut om året. Tyd då att hon har nära till jobbet. Månadens ansikte är Skånes landshövding Anneli Hultén.
Därpå evenemangstips med kolmila och rabarberfestival.
Och kalendern med skrattdag och mössbränning.
Så anslagstavlan med regionala och lokala meddelanden och allra sist redaktionsrutan.
Miljöpartiet vill ta bort sparkravet på personlig assistans, uppger Sveriges Radios ekoredaktion. Och just nu ska det pågå förhandlingar mellan regeringspartierna om att ändra de kritiserade spardirektiven i den pågående LSS-utredningen. Ekot uppger att Miljöpartiet vill ha ett så kallat tilläggsdirektiv med formuleringen, citat, utredningen ska inte vara begränsad av besparingskravet, slutcitat. Och Finansdepartementet sägs hålla emot, medan Socialdepartementet sägs vara mer positivt inställt till Miljöpartiets förslag. Utredningen ska vara klar i oktober och Vänsterpartiet och Kristdemokraterna kräver sedan tidigare att man stryker sparkravet i direktiven. Funktionshinderrörelsen har länge varit kritiska till att åtstramningar gjordes till en utgångspunkt i LSS-utredningen. Lena Hallengren, socialdemokraten och det nya ansvariga statsrådet, sa när hon tillträdde förra månaden att den som behöver assistans ska ha rätt till assistans och det är en grundläggande socialdemokratisk princip, punkt. Men hittills har Hallengren inte gett besked om ändringar i direktiven till LSS-utredningen.
Så till upphandlingen av färdtjänsten i Kävlinge kommun där Taxi Trelleborg som vi tidigare nämnt vann upphandlingen och Taxi Kävlinge som sedan 1970-talet kört färdtjänst, skolskjutsar, mattransporter med mera i kommunen förlorade den. Anbudet från Taxi Trelleborg var dryga 6 miljoner lägre än Taxi Kävlinges. Nu har Taxi Kävlinge överklagat eller, som det heter, begärt överprövning av upphandlingen i förvaltningsrätten. Företaget hävdar dels att Taxi Trelleborgs anbud var onormalt lågt och bygger på felaktig sifferexercis. Dels pekar de på att Taxi Trelleborg visserligen lever upp till ett antal upphandlingskrav, men att bolaget inte har några egna bilar eller förare. Och de underentreprenörer som ska utföra själva körningarna lever enligt överklagandet inte upp mot flera av kraven i upphandlingslagen, bland annat när det gäller sociala villkor för personalen. Också Vellinge Taxi har begärt överprövning i upphandlingsfrågan. Vellinge Taxi hade tänkt lämna ett anbud och hävdar att de fick felaktiga uppgifter från kommunen om kostnaderna och därför avstod. Det nuvarande avtalet med Taxi Kävlinge löper ut vid halvårsskiftet och förvaltningsrätten uppger för Skånes taltidning att det enda de kan säga just nu är att ärendet kan komma upp, citat, under året, vilket kan betyda att Kävlinge kommun måste förlänga avtalet med Taxi Kävlinge.
Utvecklingen av konstgjorda näthinnor går vidare. Genom att operera in ett diamantimplantat på näthinnan ska blinda i framtiden kunna se så pass bra att de kan känna igen ansiktsdetaljer, om än inte bra nog för att läsa text. Ja, det hoppas det kanadensiska företaget iBionics ska bli verklighet år 2024 med sin produkt kallad Diamond Eye. Systemet består av en kamera fastsatt på ett par glasögon som skickar en trådlös signal till ett diamantmaterial som opereras in på näthinnan. Implantatet är 4x4 mm stort och 1 mm tjockt. Och därifrån går signalen vidare via 256 elektroder som ska stimulera ett slags nervceller som skickar bilden till hjärnan. Detta med en klart högre upplösning än den bästa lösningen som finns idag, nämligen Argus 2. Och med ett sånt implantat som funnits i 10 år kan man se skuggor och former. Det kommunicerar med kameran via en sladd. Något man alltså slipper med framtidens teknik. Och det innebär också att själva ingreppet ska bli enklare att utföra. Än så länge har man inte börjat med försök på människor. Så det återstår att se hur det fungerar i praktiken. Och också företaget bakom Argus 2-implantatet jobbar på en uppföljare kallad Orion. Även detta system ska bli trådlöst och skicka signalen från en kamera på ett par glasögon. Men till skillnad från Diamond Eye så opereras mottagaren in direkt i hjärnans syncentrum. Vi hoppar alltså över både näthinnan och synnerven, vilket gör att fler patienter kan vara aktuella för en sån lösning. Med hjälp av Orion ska bäraren kunna se ljusmönster. Och här har man kommit så långt att man precis påbörjat kliniska tester på människor. Någon tidsplan för när det ska finnas på marknaden har vi inte hittat.
En tydlig föryngring av SRF Skånes distriktsstyrelse blev resultatet av valet under helgens årsmöte. Ovanligt många ställde upp och ville bli valda till styrelsen. Men när det gällde ordförandeposten fanns det bara en kandidat och nuvarande ordföranden för SRF Skånes distriktsstyrelse Maria Torstensson omvaldes enhälligt.
Att beslutet är enhälligt. Ja.
Tack så jättemycket för förtroendet. Jag hoppas att vi kommer att få ett bra år allihopa. Vi kommer att jobba mycket med valfrågorna som vi vet. Och 3 dagar ska jag vara på Almedalen i sommar då jag ska arbeta med våra frågor såklart. Jag tackar så jättemycket för förtroendet. Tack.
Ja, medan valet till ordförandeposten var snabbt avklarat så var det fler som kandiderade till ledamöter i styrelsen där det fanns 3 platser att tillsätta medan 8 kandidater ville vara med. Och innan valet började pläderade flera av ombuden för olika kandidater.
Men jag vill faktiskt ta en rejäl lans för Per-Arne som har suttit nu i 2 år och har gjort ett jättejobb i styrelsen. Plus all den tid han lägger ner.
Vi har föreslagit 3 personer och jag skulle vilja ändra ordningen där så att vi får in 2 käcka damer i församlingen. Dels har de en kompetens som skulle vara väl inpassat till resten av ledamöterna som stannar kvar en period till. Så att Anna och Emma, absolut.
Vi har ju en ganska ålderstung struktur. Därför så tycker jag att det skulle vara jättebra om vi kunde få fångat upp bland annat Emma med då intresse för barn och barnfrågor. Så SRF har hela perspektivet från ung till gammal.
Jag vill gärna att vi lägger oss Eva Lindell. Hon har en sån stor kunskap. Vi röstar på henne. Tack!
Klara!
Per-Åke Ahlman.
Ja.
Helsingborg Härganäs, Stefan Hardung, Per-Erik Müller.
Och efter att valresultatet räknats ihop av rösträknarna så blev det en klar övervikt för 3 av kandidaterna.
Valda är följande. Per-Arne Andersson, 38 röster. Anna Jakobsson, 37 röster. Emma Rävås, 31 röster. De 3 är alltså valda ordinarie styrelsen.
Och medan Per-Arne Andersson och Anna Jakobsson var valberedningens förslag var Emma Rävås från Lund det inte. Hon är 23 år och blir därmed yngst i styrelsen. Och fram tills nyligen så arbetade hon på riksplanet inom unga med synnedsättning.
Ja, man kan väl skylla på min ungdom. Kanske, jag vet inte. Men jag fick ju en del pläderingar på mötet också, så jag tror att många som inte visste vem jag var kände sig trygga att rösta på mig också, för att de hade hört liksom, folk de var trygga med säga att jag var bra.
Och hur tycker du att det känns att nu sitta med i styrelsen för SRF Skåne?
Det blir jättekul. Jag är supertaggad. Så det känns jättekult att få vara med i en sån kompetent grupp, tycker jag.
Och hur var det att sitta och vänta på resultatet?
Det var fruktansvärt. Speciellt som jag var inte röstberättigad, som att jag inte var ombud, så kom det fram en massa människor och frågade: vill du ha röstlappar? Är du röstberättigad? Och jag fick inte rösta, så nej.
Och det gick vägen?
Ja, det gjorde det. Tror det eller ej.
Robert Balte, du har då varit sammankallande i valberedningen. Är du nöjd med de som valdes in?
Absolut. Vi hade ju ett annat förslag, men jag är absolut väldigt nöjd med, och jag är framförallt nöjd med, att vi har fått ihop så många kandidater. Det är väldigt ovanligt att det är 8 kandidater till ett styrelseval där det är 3 platser. Så att jag är väldigt nöjd med att så många ville ställa upp, och att ja, vi då fick ett väldigt klart och tydligt valresultat. Vi blev tämligen överkörda, men det går bra det också. Vi är inte här för att tala om hur de ska göra. Vi kan bara bedöma efter vår bästa förmåga.
Det var en stor skillnad mellan de som blev valda och de som inte blev valda.
Ja, det var många rösters skillnad. Så det var ett väldigt tydligt uttalande från årsmötet hur man ville ha det.
Och ni arbetade på ett lite annorlunda sätt det här året för att få många att bli intresserade.
Ja, vi har varit ute i lokalföreningarna mer än vad jag tror valberedningen har varit innan de överhuvudtaget har varit det. Vi kunde inte vara med i alla lokalföreningar, men i ganska många. Det kanske har bidragit till att någon har vågat ställa upp. Det är ju ofta det att man inte riktigt vet var man ska vända sig, och då är det bra att man har träffat någon ur valberedningen som man brukar säga har ett ansikte på, men i det här sammanhanget får man säga att man har en röst på de som man ska prata med.
Och om man nu får folk att ställa upp och säga men jag vill vara kandidat trots att man inte är valberedningens förslag och så vidare, hur får man dem då att göra det en gång till om man inte blir vald?
Ja, det blir spännande att se om det är någon som, av de som är intresserade. Lite så är det också, har jag märkt, inte bara här utan även på andra ställen, att alltså, människor som har tagit sig liksom den biten att ställa upp, de har inte så långt till att ställa upp flera gånger. De som är engagerade fortsätter gärna vara det. Så att jag ser det inte riktigt som ett problem. Det är ju även bra för framtiden att det är så många som var intresserade av att ställa upp nu. Så att det är bara positivt.
Suleiman Kalat, som är ordförande för US Sydstyrelse, var alltså den som valberedningen hade som förslag. Men han fick inte tillräckligt många röster den här gången.
Det är lite besvikelse, men helt enkelt, jag trodde att det skulle bli svårt. Men man hade ändå förhoppningar som det var valberedningens förslag. Minst när jag hade räknat med fler röster än jag fick, men som sagt, jag visste att det skulle vara också svårt att komma in. Men som sagt, skam den som ger sig, jag tänker försöka nästa år.
Vad ska du göra för att göra dig mer känd?
Jag ska försöka bli mer aktiv i de lokala föreningarna och kanske försöka träffa mer folk från SRF.
En annan som också hamnade utanför styrelsen efter att ha varit aktiv i SRF Skånedistriktet i ett kvarts sekel, varav många år i styrelsen, är Eva-Lena Lindell från Munka Ljungby.
Jag är faktiskt inte så ledsen över det. För jag är, ja, man kan säga, jag är kanske lite trött på det.
Så det kan kännas lite skönt till och med?
Ja, det kan det göra. Nu kan jag lägga krutet på lokalföreningen istället.
Och vad innebär det att inte vara med inom SRF Skåne då, styrelsen?
Alltså det är ju det att man har ju inte så mycket alltså, beslutsrätt och så när det är vissa frågor. Men man kan ju ändå försöka påverka ändå vad de ska driva.
Men 25 år, hur känns det att då inte vara med längre?
Det är lite vemodigt, det får jag lov att säga. Men det som jag sa, att jag är inte ledsen för att jag inte kom med.
En som däremot är nykomling i styrelsen, det är Anna Jakobsson, 32 år och från Osby. Och med lång erfarenhet från US både på riksplanet och distriktsplanet. Hon arbetar som socionom och fick 37 av ombudens röster.
Det känns jättekul. Även om man är valberedningens förslag så är det ju långt ifrån säkert att man kommer in med tanke på att det är sluten omröstning. Eller vad det är. Så att, ja, det känns verkligen jätteroligt.
Och var du också nervös när du väntade?
Ja, verkligen. Jättenervös var jag. Jag bara ville att, kan de inte komma nu och presentera resultatet så jag får veta hur det har gått.
Hur blir styrelsen nu då, tror du, med de som är med?
Jag tror att det blir en väldigt bra styrelse. Det känns som att det är väldigt bred kompetens. Det är väldigt olika vad folk i gruppen är bra på. Det finns ju ja, men folk som kan ekonomi och folk som har järnkoll på stadgar och sådana saker. Och så ja, kommer vi in ett par stycken som är lite yngre nu och har lite nya perspektiv kanske. Så jag tror att det blir en väldigt bra och varierad och kompetent grupp.
Men allra flest av ombudens röster, 38 stycken, det fick Per-Arne Andersson som är 62 år och från Malmö. Och i den nya styrelsen blir han veteran i sammanhanget med mångårig erfarenhet från arbete inom SRF.
Ja, jag fick 38 röster av 47 och det känns ju skönt att ha fått det förtroendet.
Det blev lite annorlunda i övriga val mot valberedningens förslag. Vad tror du om den nya styrelsen?
Jag tror det kan bli en bra styrelse. Två unga tjejer som kommer in som har ser på saker och ting med andra ögon. Och tillsammans med den erfarenheten vi har som har varit med ett tag så tror jag det kan bli en väldigt bra styrelse. Jag ser verkligen fram emot att jobba ihop.
Och hur tror du förändringen kommer att märkas utåt?
Jag tror att vi kommer att få större fokus på att få med folk som är lite yngre. Alltså övergången från ungas med synnedsättning till SRF som vi har pratat om så länge jag har varit med. Att vi måste bli bättre på. Jag tror att nu har vi verkligen chansen. För nu har vi unga människor i styrelsen som kan driva de frågorna.
Och efter att alla valen var över så var Maria Torstensson som alltså blev vald till ordförande ett år till. Väldigt nöjd med den nya konstellationen.
Jag tror den blir jättebra. Jag tror det är väldigt roligt att det kom in två tjejer som båda två är yngre. De känner varandra bra och de har jobbat ihop tidigare. Så att jag tror att det kommer bli väldigt bra. Det är bra att det är två, de två som då kommer vara yngre, att det är två stycken och två tjejer. Så att de har lite mer gemensamt, tänker jag. För att annars om man kommer in själv och är yngst, kanske med 20-30 år, så kanske man kan känna sig ensam. Men här, jag tror att det här kommer bli väldigt bra.
Hur tror du att man kommer märka av det?
Exempelvis så har vi då Emma här som är väldigt nära, har varit med i barngrupper relativt nyligen, om man säger så, om man jämför med resten av styrelsen. Så hon har ju aktuella erfarenheter av barnhabilitering och så vidare. Så jag tror att vi kommer ha stor hjälp av henne när det gäller de frågorna främst. Sen andra frågor naturligtvis också. Men där har vi verkligen haft ett glapp i styrelsen. Så det tror jag är jättebra. Anna är väldigt ordentlig, väldigt noggrann och väldigt kunnig socionom. Och jag tror att det kommer bli jättebra. Jag känner att vi kommer komplettera varandra i styrelsen väldigt bra.
Och hur är tillståndet inom SRF Skåne nu?
Jag tycker det är väldigt bra. Vi har kommer ha en styrelse som är väldigt stark. Väldigt kompetent och väldigt stark.
Det enda man hörde som var lite kritiskt, det var att kansliet inte fungerade på alla punkter.
Vi har haft lite problem med bemanningen kan man säga. För att det har varit mycket sjukdom helt enkelt hos personalen. Och då har det blivit så, tyvärr. Men vi tror att det här kommer att lösa sig nu. På ett bra sätt.
Sist Maria Torstensson, omvald ordförande för SRF Skånedistriktet. Och under mötet avtackades också de båda tidigare styrelsemedlemmarna Eva-Lena Lindell och Rune Persson, som ju för övrigt jobbar här på taltidningen. Årsmötet beslutade också att man inför två verksamhetsrevisorer och till de posterna valdes Britt Persson och Bo Brandin. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
Både ledsagning och glasögonbidrag var på tapeten när en rad regionpolitiker ställdes till svars i helgen. Men den kanske viktigaste frågan gällde hjälpmedel. Att få rätt sorts hjälpmedel är A och O för den som har en funktionsnedsättning. Men lika nödvändigt är det med utbildning i hur man ska använda hjälpmedlen. Särskilt när den tekniska utvecklingen går så snabbt som idag. Vad tänker då politikerna göra för att synenheterna ska få resurser för att själva eller med hjälp av till exempel Glimåkra folkhögskola se till att synskadade kan få bra och tillräcklig hjälpmedelsutbildning? Först svarade Maria Nyman Stjärnskog, socialdemokratiskt regionråd, och hon sa sig vara medveten om att kunskapen om bland annat nya tekniska hjälpmedel kan halta på synenhetens mottagningar.
Och att det inte finns tillräcklig kompetens, det har jag också förstått. Och det är ju någonting vi måste ta tag i naturligtvis. Ser man ett problem så får man också försöka åtgärda det. I uppdraget idag finns det ju inte uttalat att det ska vara en uppsökande verksamhet. Alltså från regionens sida. Men det där är ju någonting som vi kan behöva se över, tänker jag.
Ja, och självklart så ska man ha den utbildningen som man behöver för att kunna känna att man kan vara delaktig med det hjälpmedel som man har fått. Det är oavsett om man har ett synhjälpmedel eller vilket annat hjälpmedel man har. Men jag tycker ändå att här inom habiliteringen så finns det ju många yrkesgrupper. Både optiker och synpedagoger, kuratorer och psykologer. Ända till IT-tekniker och IT-pedagoger som har till uppgift. Men det är lite grann som Maria säger att hela tiden måste man utvärdera den verksamheten som bedrivs och för att teknikutvecklingen, det går så rasande snabbt.
Ja, jag måste säga att jag blir bekymrad när jag hör beskrivningen. Det är definitivt någonting som jag känner att man måste ta med sig in till det arbetet vi gör.
Det sa Ann-Sofie Turesson, moderat ledamot i Region Skånes handikappberedning, som det fortfarande heter, och innan dess Christer Sörliden Liberalerna, som bland annat är vice ordförande i handikappberedningen. Centerns regionfullmäktige ledamot Patrik Holmberg fortsatte.
Vi förutsätter faktiskt att de som leder regionens arbete ser till att de hjälpmedel som finns, att de som har dem får den utbildningen och kompetensutveckling för att kunna nyttja sina hjälpmedel. Alltså att lägga resurser på hjälpmedel om inte folk kan följa upp det. Det är tokigt inledningsvis. Sen är det en humanistisk brist om man inte ser till att folk kan utveckla och använda de hjälpmedel.
Kristdemokraten Per Einarsson, andre vice ordförande i sjukvårdsnämnd Kry, påminde om Glimåkra folkhögskolas synkurser.
Man måste ju också satsa på att man får en utbildning. Inte bara en gång utan också en uppföljning och kanske uppföljning två och så vidare. Det ser jag som viktigt och jag tycker det är en härlig idé som också finns med i frågan med Glimåkra folkhögskola. En god idé där vi också kan använda den idéburna sektorn.
Och vänsterpartisten Sara Svensson, bland annat ledamot i beredningen för framtidens sjukvård, hakade på.
Jag kommer från folkbildningen själv, inte just Glimåkra folkhögskola, men ser folkbildningen som en viktig aktör i samhället för att det är en bra mötesarena. Och jag tror också att samarbeten med till exempel en sån folkhögskola skulle kunna vara något som är väldigt intressant att titta på.
Sverigedemokraternas Mattias Kristiansson hade tidigare understrukit att partiet inte lägger några värderingar på om verksamheter drivs i offentlig eller annan regi, men yttrade sig inte i den här frågan. SRF Skånes styrelseledamot Bo Lang påminde om att Region Skåne för närvarande inte upphandlar några kurser på Glimåkra folkhögskola utan att bland annat synenheten förväntas sköta teknikutbildningen av synskadade själva. Christer Sörliden med flera talade om budgetramar som ska hållas och att dessa naturligtvis alltid kan omförhandlas när det gäller vad pengarna ska gå till. Vänsterpartiet framhöll skattehöjningar som en lösning, medan socialdemokraten Maria Nyman Stjärnskog undrade om folkhögskolornas uppdrag måste ses över.
När man byggde upp egna mottagningar så köpte man inte in de här tjänsterna från Glimåkra längre ifrån Region Skåne. Jag är också gammal folkbildare och har jobbat på ABF, så jag vet folkbildningens betydelse. Idag har ju folkhögskolorna i Skåne generellt fått ett annat uppdrag skulle jag vilja säga. Där man jobbar mycket mer med framtida kompetensförsörjning. Det kanske är idé efter alla diskussioner här och på andra ställen att fundera över vad ska vi ha för uppdrag till våra folkhögskolor.
Brukarråd där representanter för synskadade sitter med framhöll som viktiga av flera politiker och vikten av att politikerna faktiskt nås av signaler om att det finns ett behov av förändringar i någon fråga.
Det rapporterade Dodo Parekas.
Härom veckan hade några leverantörer av synhjälpmedel en välbesökt mässa i Folkets hus i Malmö. Och vi gjorde ett litet axplock bland prylnyheterna där vi hittade en talande minispis som Åsa Lodin från Iris Hjälpmedel visar upp.
Det är så att det är många som tycker att det är lite läskigt det här med spis och laga mat och så när man börjar att få en synnedsättning eller om man har en medfödd synskada. Och då har vi hittat den här engelsktalande induktionshällen då som kommer från Cobalt. Och då har den dels taktila knappar men den har också engelskt tal. Så man kan alltså ställa in den på ett visst gradantal och hur länge den ska koka eller sjuda potatisen och så. Och så får man den precis som man vill ha den.
Den är så liten så att man kan lyfta den med ena handen. Med en platta i mitten. Fördelen med det?
Det är ju att det är lätt att veta var man ska ställa sin kastrull. I och med att det är en induktionshäll så måste det ju vara en kastrull som är gjord av metall. Det kan inte vara aluminium eller teflon utan det ska vara järn och det är någonting som är magnetiskt då som funkar. Men det betyder också att där man ställer kastrullen eller stekpannan, det är bara där det blir varmt. Så det är mindre risk att man bränner sig på ytan som är runt omkring.
Vi ser också att det finns klassiker som pluppar för spisen.
Mm.
Eller tvättmaskinen som man vill märka upp.
Det gör ju det och jag har faktiskt skojat med några som har varit här idag som har frågat vad jag har med mig för nyheter. Och då har jag tagit fram kanske den minsta nyheten på den här mässan. Och det är nya sådana här märkduttar eller pluttar som en del säger. Och de är faktiskt bara 6 mm i diameter och 2 mm höga. Och det gör att de här kan man ju använda på mindre ytor som knappar för mobiltelefoner till exempel. För då tar ju de mycket mindre plats. Men det är ett smart hjälpmedel för synskadade.
Mindre pluppar minsann. Ja, det sker produktutveckling.
Ja.
Något annat som fångade mitt öga var en termometer som var för externt bruk skulle man kunna säga. En talande termometer.
Ja, och den är också engelsktalande. Och då går det till så att den här sätter man mot pannan. Så det finns en liten powerknapp och så sätter man den mot pannan. Och sen trycker man till på den här knappen igen.
Your body temperature is 36.2 degrees Celsius.
Vilken tur, jag är frisk.
Du är frisk, ja precis. Ja, plats men i handen.
Absolut, och den är väldigt enkel och smidig att använda.
På bråkiga barn sig som inte vill vänta.
Eller hur, det går ju fort också så det är ju jättebra.
En hel del talande produkter alltså, men här har vi en lampa som håller tyst.
Ja, precis. Ibland blir man ju lite trött på allt det här som pratar. Men någonting som man är väldigt hjälpt av om man har synrester, det är ju bra belysning. Och ibland när jag står så här på mässor så kommer det personer till mig som säger att jag vill ha ett starkare förstoringsglas. Och då brukar jag alltid fråga, vad ska du ha det till? Jo, men jag läser tv-bilagan. Okej, var är du då någonstans? Ja, jag sitter i min soffa och då brukar jag fråga, vad har du för belysning? Och då har folk ofta väldigt dålig belysning. Och vissa ögonsjukdomar gör också att man är väldigt känslig för bländning. Så man vill inte heller ha för stark belysning för då blir det bara jobbigt för en. Men då finns det såna här armaturer där man kan välja färgtemperatur. Där det är varmvitt ljus, dagsljus som är väldigt starkt eller kallvitt. Och beroende på vilken färgtemperatur man väljer så får man väldigt olika resultat på det man tittar på. Och det här kan vara så olika hur olika personer uppfattar det. Så jag brukar säga att man ska prova sig fram. Och det är till och med så att det kan vara en dag kanske man tycker att det är bäst med varmvitt ljus. Och en annan dag kanske man tål kallvitt ljus och vill ha en starkare färgtemperatur. Så att det kan vara värt att testa. Och den här är också väldigt prisvärd. Jag vet inte om du vill prata om priser. Men ibland så ljusarmaturer kan kosta flera tusen. Och den här kostar under 1000-lappen. Så att jag tycker att den är ett bra alternativ för den som vill använda sina synrester så gott som man kan. Och den heter Airam, den här lampan.
Bland smarta mobiltelefoner får väl iPhone sedan länge sägas ha en särställning hos de som inte ser alls. Men det finns alternativ. Sedan 2015 finns det franska mobiltelefonmärket Capsys i Sverige. Och de gör mobiler speciellt för synskadade. Och deras senaste modell heter Smart Vision 2.
Det är alltså en telefon som har en trycktjänstdisplay, precis som många smartphones har. Men den har också någonting som väldigt många personer frågar efter. Och det är en fysisk knappsats som sitter strax nedanför displayen. Med tydliga knappar, och man kan alltså styra sin smarta telefon enbart med hjälp av den. Den är svensktalande såklart. Den kan också styras, eller den kan också prata fler olika språk, ska vi säga också. Och den har också röststyrning. Jag kan ta och låsa upp den så ska vi se hur den låter när den pratar lite grann. Då trycker jag på strömknappen.
Enheten är upplåst. 13.41. Batterinivå 85% kvar.
Och då sa den alltså klockan och hur mycket batteri det är kvar. Och sen kan jag då bara bläddra med piltangenterna här nu då, till exempel då.
SMSMMS. Telefon.
Telefon.
Kontakter. Applikationer.
Och applikationer, där har man alla sina program kan man säga som finns installerade med telefonen.
Och då kan jag som ser säga att skärmen är ganska stor. Det är rejäla bokstäver där samma information finns. Applikationer, kontakter, telefon och så vidare.
Precis, och man kan också aktivera förstoring så att du kan få väldigt stor text. Den kan också mata ut till en punktdisplay om man har den via Bluetooth kan man också göra.
Mm. Vad kan den göra? Kan den göra allt som smartphones
ja,
gör?
Ja, du kan göra i stort sett samma sak. Du har ju kontakter, du kan skriva sms. Du kan diktera dina sms med hjälp av röststyrning. Är du den som tycker om att hålla på med appar så kan du absolut ladda ner appar från Google Play och installera det på den här. Det går också. Och sen har du ju såklart de traditionella telefonfunktionerna som högtalartelefon. Du kan ha kortnummer på sifferknapparna. Och, ja, du ser, jag kan stå och rabbla hur mycket som helst. Men den har väldigt mycket. Och den är dessutom väldigt enkel att använda.
Det sa Christian Möller från företaget Iris Hjälpmedel. Reporter på Synmässan var Mats Sundling. Och i ett kommande nummer ska vi titta närmare på ett par grejer som snart blir möjliga att få från synenheten i Skåne.
Journalisten, föreläsaren och författaren Anna Bergholtz och Ulf Nordqvist som driver den mörklagda restaurangen Svartklubben i Stockholm. De har tillsammans startat en podd, alltså ett radioprogram på internet, kallad I mörkret med.
Det här är ju Sveriges första och troligen världens första och enda podcast i totalt mörker.
Ja, det här är blind power på riktigt.
Verkligen.
Och Anna Bergholtz är programledare och Ulf Nordqvist sjungande och spelande sidekick. Bägge blinda, men även gästerna hamnar för en stund i samma situation eftersom ljuset är släckt i studion. Och tanken är att programledare och gäster oavsett synförmåga ska kunna mötas med hjälp av andra sinnen än synen. Gäst i det första riktiga programmet efter inledningsavsnittet var den 105-åriga bloggaren Dagny Karlsson som snabbt fann sig i situationen. Och podden sponsras av olika företag och poddmakarnas krav är att de ska arbeta för mångfald och inkludering. Och poddens hemsida finns på adressen i mörkretmed.se och den kan också avlyssnas med appen Podcaster och andra liknande appar.
sneakers, tygskor och sandaler, men också inslag av klassisk elegans. Sista delen om vårens och sommarens klädmode handlar om vad man kan ha på fötterna. Och den varmare årstidens skomode är i år avslappnat. Det säger Monica Örnstrand på butiken Feet First i Malmö.
Det är sneakers och promenadskor överhuvudtaget, lite textilskor och lite sandaler.
Sneakers, för den som inte är bekant med begreppet, vad är det?
Det är en sportsko med lite jämnt tjockare sula kan man säga. Oftast är det en snörsko.
En sportsko som inte är till för sport utan för att användas till vardags.
Precis, och promenera lite eller rent allmänt bara ha som vardagsbruk.
Mm. Har du några exempel på hur de kan se ut just nu?
Det kan vara infällningar av nylon. Som vi ser här borta på Radical-avdelningen. Vita sulor med snörning, oftast ljusa färger, lite inslag av vita streck. Och det kan vara en grå ovandel och så kan det vara en skinn baksida. Men det är oftast att det är det genomsyrande så är det vita tjocka sulor.
Det är något man kan se väldigt mycket ute på gatorna nu också. Grå, gröna, blå, bruna, en del röda. Mycket grått och svart tycker jag mig se.
Ja, men på damsidan kan jag tycka att det är rätt mycket pasteller. Vi har även det rosa och det naturfärg. Lite ljusbeige och ljusgrått. Det är väl det som är det vanligaste faktiskt på damsidan. Sen herrarna är det väldigt mycket grått och svart. Men även där kan vi flika in med någon liten grön variant.
Om vi är inne på färger, rosa, ljusrosa på damskorna verkar vara någonting man ser rätt mycket av i både er affär och andra.
Ja, och det kan man ju då få även som hela skor, slip-in, öppen tå, sandaler, höga klackar och låga klackar. Och sen framförallt på textilskorna.
Sportskor och sneakers, du undrar kanske vän av ordning här, vad passar det till för kläder?
Allt. Man kan vara klädd i det. Man kan ha det som sportsaktivitet, inte typ av jogga och så, men fritidsaktiviteter. Men även en runda på stan eller en runda på krogen är helt okej idag att ha sneakers.
Finklänning?
Absolut. Det är väldigt avslappnat mode. Det är inte det här strikta. Man är inte så uppklädd längre. Sen har vi ju skor även för när man ska vara uppklädd, men det är väldigt avslappnat, avskalat idag. Man kan egentligen klä sig lite hur som helst och kombinera färger. Rött och rosa och rött och orange, det är helt okej idag.
Ja, ska vi titta på något elegantare då, om vi ändå är inne på det? Den som insisterar på något mer dressat eller rent av med klack. Det är mycket vitt och rosa och lite kakifärgat. Vi går förbi. En del mossgrönt. Här kommer vi till en avdelning med lite elegantare, glansigare damskor.
Vill man sticka ut lite så kan man alltid köpa ett par lite finare remskor i orange. Eller så kan man köra det som vi kallar lite sidenmaterial. Och det är lite orientaliskt inspirerat med en svart botten med orange och grönt och lila. Väldigt, väldigt snygga. Och det är också sånt som man kan ha precis till alla färger.
Sidenskorna här är med en 5 cm klack och ett litet ankelband. Medan remskorna bara är i princip en sula med två röda remsor över. Loafers har jag sett en hel del ladda upp med. Ni har det här också.
Det är mycket loafers och det är med det här lilla klassiska guldspännet som är över, som var poppis för rätt många år sedan. Men det är tillbaka idag. Och det kan ju då även vara lite brodyr på dem. Och det är ljusrosa, det är svart, det är blått, det är alla ljusblått, mycket dova färger, beige och ljusgrått. Det finns nu i sådana loafers finns nu faktiskt i alla färger.
Nu tar du på en annan sko här som har en klack. Vad är det för något?
Det är en sandalett. Nu är kikklackarna tillbaka och det ska gärna vara med bastremma. Så det är ju inte till att rekommendera när det är blött ute, för då blir skorna både tunga och ja, de blir jättefula. Men det är mycket med bassträngar riktigt för sköna sommardagar. Med mycket olika höjder på kikklackar. Och det är väldigt bekvämt att gå på istället för att man har den lilla klacken som kan bli lite vinglig.
Ja, herrarna får vi inte glömma bort i sammanhanget. Sneakers där också.
Ja, och sen har vi ju en väldigt stor grupp som är textilskor. Och i textilskorna där kan ju faktiskt mannen idag ha lite färg, lite rosa, lite ljusgrått, lite beige och väldigt mycket blått. Blått är det ju väldigt mycket i kläder och faktiskt i heminredning. Så blått och vitt är klassiska färger. Det går alltid hem.
Men även herrarna och killarna får ha färg på fötterna nu för tiden.
Ja, allt är möjligt idag. Det är en fantastisk vår och sommar vi går till mötes.
Sa Monica Örnstrand på den nyöppnade skobutiken Feet First på Triangelns köpcentrum i Malmö. Reporter var Mats Sundling.
Öppnat och stängt. I Landskrona invigdes förra helgen kommunens nya idrottscenter Puls Arena. Och där ryms en rad inomhusidrotter från schack till kampsport. Och där finns också gym, seniorträning och café. Adressen är Varjegatan 15 på platsen där Rackethallen låg tidigare.
I Kristianstad har en ny glassbar öppnat i leksaksaffären BRs tidigare lokaler vid Lilla Torg.
På Väla köpcentrum i Helsingborg har Olsson Tyger öppnat butik mellan entré 4 och 5. Och vid ingång 5 ska frukt- och gröntgrossisten Ray Fruit öppna egen butik den 1 maj. Samtidigt öppnar Dogman i Väla volym. Och där ska man sälja produkter för husets alla djur.
I Sibbhult har gymmet Göinge träningscenter öppnat på Torggatan 2. Sedan tidigare finns de även på Boaldsvägen 14F i Glimåkra.
I Lund har livsmedelsaffären Kött och Spices öppnat på Stora Södergatan 8. Tonvikten ligger på mat med indisk stil.
I Östra Ingelsta i Tomelilla kommun har bykrogen Smedjan öppnat i gamla verkstadslokaler. Finare husmanskost står på menyn och man hyr också ut rum. Adressen är Östra Ingelstad 2604.
I Malmö stängde i helgen skivbutiken Rytm efter 7 år på Almbacksgatan 17. Från lokalen ska skivorna istället säljas på nätet.
Och i Malmö öppnar den 26 april Willys hemma på Södra Förstadsgatan 24 i lokalen där köksrådsbutiken Servera tidigare låg. Det är livsmedelskedjan Willys minsta butikskoncept med salladsbar och öppet till klockan 22.
Och tvärs över gatan i motsatt hörn öppnar samtidigt sportskobutiken Sneakers Corner i Skorets gamla lokaler.
Hon fattar 70 000 beslut om året och älskar att cykla. Månadens ansikte i april är Skånes landshövding Anneli Hultén. Hon har en lång politisk karriär bakom sig som socialdemokratisk riksdagsledamot, EU-parlamentariker och kommunstyrelseordförande i Göteborg. Och vi träffar henne på 7:e våningen i länsstyrelsens nya lokaler vid Gågatan strax söder om Stortorget i Malmö. 2 minuter från landshövdingeresidenset. Och trots att hon varit landshövding i 1,5 år nu blir hon sällan igenkänd på stan.
Det tror jag faktiskt inte jag blir speciellt ofta. Det är en väldigt stor skillnad från där jag kommer från Göteborg. Där jag blev väldigt ofta igenkänd medan jag här är då mer anonym skulle jag nog vilja säga. Det är ett bra sätt för mig att komma in i det skånska samhället om man nu kan kalla det för det. Genom att inte vara någon som sticker ut och någon som alla måste förhålla sig till på ett eller annat sätt. Då känner jag mig mer som en del av Skåne än som någon som är adderad på Skåne.
Ja, hur kändes det att flytta från Göteborg till Malmö? Därför att du är ju så intimt förknippad med Göteborg på något sätt.
Det var faktiskt inte speciellt svårt. Det är ju trots allt så att jag för, vad är det, 21 år sedan nu hade stuga uppe i Förslöv. sommarstuga visserligen, men hade det under åtta års tid. Så att den delen av Skåne var för mig väldigt välbekant. Man kan nästan säga ända ner till Helsingborg. Och eftersom jag har haft mycket kontakt med Malmö i mitt tidigare liv, så kändes det inte speciellt komplicerat. Absolut inte.
Du förstod språket direkt?
Ja, jag var lite orolig för det, för jag utmärker mig väldigt mycket. Även om jag försöker ibland att hålla inne i göteborgska. Men när jag hör mig själv i radion eller i annat inspelat media så förstår jag att det funkar inte. Jag klarar inte riktigt av det. Men jag klarar väldigt väl av den skånska dialekten. Även om det är vissa delar av Skåne som är mer komplicerade än andra, kan jag säga.
Du blir inte igenkänd alltså, men hur ser du ut då, om du vill ge en liten ledtråd till den som vill känna igen dig?
Ja, jag är 1,62 lång. Jag är väl relativt normalbyggd. Jag har ljust hår med lite grått i, tror jag. Blågröna ögon. Och idag har jag mest blått på mig. Jag tänkte nu börjar det bli vår, så byter vi från svarta till blått. Annars blir det mycket svart, har jag märkt. Någon form av pagefrisyr skulle jag tro.
Du sitter i ett förvånansvärt litet kontorsrum. Enmodulare brukar det väl kallas. Man tror ju att landshövdingen har ett stort rum med magnifint skrivbord och sådär.
Ja, nej, det rummet krympte när vi flyttade. Vi flyttade från det gamla cell på Drottninggatan i september förra året. Och då blev det en mycket tajtare lokal. Och mig passade ganska bra. Dels för att jag ägnar ju inte så jättemycket tid egentligen sittandes, utan jag är mycket på språng. Och jag känner att jag har bra kontakt med de andra som passerar i korridoren, och det är lätt att prata och heja på de som går förbi med ett litet rum.
Inga tavlor?
Nej, det är ju lite
inga
tråkigt.
Gardiner?
Nej. En tavla har jag som jag har ställt upp där. Och så öppnar jag dörren, så kan jag se på min gamla tavla som hänger där, som inte fick plats i detta rummet. Så det är klart, det blir ju lite vitt och kliniskt, det kan jag hålla med om.
Konungens befallningshavande hette det från början. Men det är regeringen alltså som är din uppdragsgivare, det är inte Skåne.
Nej, så är det ju. Samtidigt som jag känner ju ett ansvar, och det tror jag alla mina kollegor gör också, att företräda länet åt andra hållet också.
Sen är det ju länsstyrelsen som ska se till att kommunerna sköter det här med tillgängligheten och så också.
Ja, och nu framför mig så har jag en del av tillgängligheten. Det är ju inte bara den fysiska tillgängligheten, att man ska komma till en busshållplats eller komma till publika lokaler eller vad det kan vara. Men bostadsförsörjning är ju en sådan del. Och den tittar vi lite speciellt i nu på den översynen som vi ska göra varje år, på hur olika grupper har tillgänglighet faktiskt till bostadsmarknaden.
Hur blir man landshövding egentligen? Ringer statsministern? Hintar man lite att det vore ett intressant jobb, eller hur går det till?
Det var inte statsministern som ringde mig, utan det var civilministern. Och jag hade inte hintat, utan hade väl tänkt att jag kanske efter många år i politiken skulle kanske göra någonting helt annat. Men sen när jag tänkte på det och tänkte också på platsen, så kunde jag inte låta bli att åtminstone försöka vara landshövding en stund.
Har man någon makt, någon status som landshövding?
Det är nog väldigt olika, och det mycket sitter ju i betraktelsen vad man själv gör av uppdraget, men också hur omgivningen betraktar ens uppdrag. Och jag tror att man kan nog fråga hur många människor som helst och få olika uppfattningar vad har landshövdingen en makt. Men det är klart att du har makt utifrån det perspektivet att du är myndighetschef på länsstyrelsen, och att det fortfarande är en enrådsmyndighet. Så man kan säga att egentligen så fattar jag alla 70 000 beslut som länsstyrelsen fattar. Även om vi då har en ganska gedigen delegationsordning.
Ibland läser man ju att landshövding, det blir man så att säga när man som före detta.
Ja, och det, för detta är man ju på något sätt när man har slutat en uppgift som till exempel kommunstyrelsens ordförande. Sen kan man ju bestämma själv om man tänker fortsätta och göra någonting annat efter det eller ej. Och också hur man vill forma detta uppdraget. För det finns ju ändå möjligheter att sätta sin prägel på det.
Vad gör du på din fritid, om du har någon?
Ja, men det har jag, och det går faktiskt att kombinera det, så att i helgen till exempel så har jag varit nere i Kåseberga och fått möjlighet att vara med på Eidens dag och titta på fåglar som flyger in och kommer. Och så har jag passat på och cyklat lite, för jag tycker om väldigt mycket om att cykla, och det gick jättebra denna helgen att cykla. Sen springer jag ganska mycket när jag kan. Och sen så blir det gamla vanliga som alla människor gör, träffa sina barn och träffa sina vänner, eller möjligtvis läser en bok eller någonting annat sådant.
När du säger cykla, är det då typ Vätternrundan eller långsamt i naturen och lyssna på fåglar eller?
Jag har gjort bägge sakerna, så att Vätternrundan har jag gjort och Halvvättern och en del andra sådana lopp. Men för mig så är cykeln både någonting som man kan göra snabbt som motion, men också som rent transportmedel, eller bara för att det är skönt att ha picknick och komma iväg en liten bit.
Sen länsstyrelsen flyttade så kan du ju inte cykla till jobbet.
Nej, utan då blir det så att, och det är faktiskt inte, det kan man tycka låter väldigt förmätet, att tycka att man har för nära till jobbet, men lite grann blir det så, för att jag tror att det här med den dagliga motionen och den dagliga rörelsen, det är nog det mest väsentliga vi kan göra i livet. Och det där med att gå och cykla till jobbet då tycker jag är jätteviktigt. Så jag får försöka ta mig på omvägar till jobbet istället, och det gör jag.
Annars tar det väl, vad tar det, 2 minuter att gå över Stortorget?
Jag har sagt att jag behöver nästan inte ta på mig skorna.
Du sa att du läser en del böcker och så. Vad gillar du för sorts litteratur?
Ja, det har varit väldigt olika. Jag försöker hitta författare som kanske inte är så välkända. Och försöker hitta lite udda böcker. Deckare och sånt, det tycker jag, det blir så mycket konsumtion. Har man läst en deckare så har man nästan läst alla. Men nu försöker jag komma på vad jag har. Ett litet liv har jag på mitt sängbord. Som bland annat handlar om en ung man i New York som har ett funktionshinder, oklart vad än så länge och hur han har fått det.
Nu bor du ju då i residenset och på andra sidan Stortorget från var vi sitter nu i princip. Hur var det att flytta in så på ett sånt ställe jämfört med att bo, jag vet inte hur du bodde i Göteborg, men på mer vanligt?
Det är ju väldigt märkligt. Lite känslan är det som att ta sina grejer och flytta in på ett museum. Men nu är ju den lägenhetsdelen lite avgränsad eller avskild från själva residenset. Och lägenhetsdelen är ju inte möblerad, så man kan ju sätta sin egen prägel på det. Men det är klart, det är ju omständigare eftersom det är besvärligt att ta sig in och ut, kan man säga. Det är svårare att få spontana besök. Så det är en väldigt speciell miljö. Samtidigt som jag känner att det är ju en kort period av mitt liv som jag har får leva så. Så det är ganska roligt samtidigt.
Du har ju varit politiker i 30 år.
40
år.
Om man ska börja från början.
Hur kom du in på politiken då?
Det var också en sån där slump. Eller inte kanske. Det var efter valet 1976. Jag var 15-16 år gammal. Det var första gången som socialdemokratin förlorade valet på 40 år det också, va? Jag och 2 klasskamrater bestämde oss för att nu var det dags att göra något typiskt, att göra det efter valet, men det var dags för oss att träda in och förändra världen, och så då knatade vi ner och anmälde oss. Så det blev 40 år av det.
Men inte som jobb den första tiden då?
Nej, absolut inte, utan då var det ju att man var ung och engagerad vanlig medlem. Jag började jobba faktiskt ganska tidigt. Jag jobbade inom hemtjänsten redan från att jag var 15-16 också, på helgerna. Sen efter gymnasiet så började jag inom äldreomsorgen. Så jag jobbade ganska länge på ett äldreboende i Göteborg som också hade en avdelning för funktionshindrade som vi åtminstone hade bevakning på natten. Och där var jag både heltid men också under studierna. Så att, det gjorde jag. Sen har jag varit en sväng och jobbat som ungdomsbostadsförmedlare.
Så det är några av de sakerna jag har gjort.
I år är det ju val. Och ett väldigt osäkert val om man ska tro opinionsmätningar och så. Hur känns det då att sitta här?
Ja, det vet jag inte än. Jag har faktiskt funderat på det, för nu kommer vi ju in. Som länsstyrelse kommer man ju också in i valet. Fast på sluttampen när det ska räknas. Så en liten del har vi det, fast inte på samma sätt. Nej, jag vet faktiskt inte hur det kommer kännas. Både skönt, tror jag. Och också naturligtvis med en viss saknad. Men jag tror att det finns väldigt många andra där ute som kommer göra ett bra jobb.
Men det kliar lite i fingrarna.
Ja, det gör det väl. Men samtidigt så känner jag mig just nu ganska nöjd med det jag gör. Eller väldigt nöjd med det jag gör. Och sen känner jag att var sak har liksom sin tid.
Det sa Anneli Hultén, blott fjärde kvinna som varit landshövding i Skåne. Och boken som ligger på hennes sängbord, Ett litet liv, är skriven av Hanya Yanagihara. Den finns både i punktskrift och som talbok med text, inläst av Lo Tamburini. Reporter var Birgitta Fredén.
Evenemangstips. I Stora Hammars kyrka i Höllviken pågår en orgelfestival med anledning av att kyrkan fått en ny orgel med 2313 pipor. Idag, fredag den 27 april klockan 12, bjuds det på fyrhändig och fyrfotad orgelmusik med organisterna Peter Sjunnesson och Olle Servin. Lördagen den 28 april klockan 17 koncentrerar Stefan Pöntinen på fiol. Anna Tengstrand, tvärflöjt samt Pernilla Cederblad, orgel. Söndag den 29 klockan 17 ges förklädd gud av Lars-Erik Larsson och Hjalmar Gullberg med en rad körer. Skanör Falsterbo vokalensemble och biskop emerita Kristina Odenberg, tidigare Lunda biskop som recitatör.
I dagarna är det dags för säsongens officiella öppningshelg i Malmö Folkets Park. Från idag, fredag 27 april till och med tisdag 1 maj blir det bland annat konserter, streetfood och skivmarknad. Den 30 april är det också valborgsfirande med barnens valborg mellan 15 och 16.30. Klockan 20 sjunger klubbkören in våren med gästartisten Svante Lodén. Konferensier är komikern Anders Ankan Johansson och vårtal hålls av Lunds tidigare kulturchef Chris Schenler. Avslutningsvis tänds valborgsbrasan av dansgruppen Estilio Fersa som också fixar ett sambatåg i parken.
Helsingborgs stadsteater har presenterat sitt program inför den kommande säsongen. Temat för hela repertoarperioden är sanning. Och hösten bjuder på följande föreställningar. Historien om Frankrikes nationalhelgon, den år 1431 avrättade frihetshjälten Jeanne d'Arc, har premiär den 15 september. Carl Jonas Love Almqvists Drottningens juvelsmycke, som utspelar sig under tiden kring mordet på Gustav den tredje, 1792, har premiär den 29 september och ges som modern dansföreställning. När det lackar mot jul sätts Charles Dickens en julsaga upp med Maria Kulle i rollen som den gnidige Scrooge, som omvänds till godhet på självaste julnatten, fast premiären är redan den 1 december. Dessutom spelas barnoperan När då då? Med premiär den 17 november. Biljettförsäljningen till hela säsongen börjar den 28 april. Och då ingår även föreställningarna som spelas våren 2019, nämligen en musikal efter Ettore Scolas klassiska film En alldeles särskild dag, som hade Sofia Loren och Marcello Mastroianni i huvudrollerna som hemmafrun och den homosexuella motståndsmannen som stannat hemma medan Hitler och Mussolini möts i Rom 1938. Premiär den 2 mars. Helsingborgs lokala järnvägs-, färje- och bussterminal Knutpunkten är i blickpunkten i en nyskriven relationspjäs med samma namn som får premiär den 26 januari. Monologen First Lady handlar om Gunilla från Kvidinge som blev servitris i Stockholm och spelas från och med den 2 februari. Och Georg Büchners pessimistiska och civilisationskritiska Wojciech från 1800-talets början ges som dockteater för vuxna. Och denna premiär den 6 april 2019.
Den 29 april i år klockan 18 ges nyss nämnda förklädd gud i Sofia Albertina kyrka i Landskrona. Recitatör där är skådespelaren Lars Humle, sjunger gör Sofia Albertina oratoriekör medan kammarorkestern Capella Lundensis spelar. Biljetterna kostar 70 kronor men den som är upp till 18 år går in gratis. Försäljning sker på församlingsexpeditionen telefon 0418 574 00 samt i kyrkan på konsertdagen.
I Stadsparken i Lund är det traditionell valborgsbrasa, vårtal och körsång den 30 april mellan 20 och 21. Och den som vill undvika Stadsparkens ofta nog så stökiga sista aprilfirande men ändå vill hålla sig inom kommungränsen kan söka sig till Sankt Larsparken. Där är båltändning efter uppträdarna som börjar klockan 19. Bland annat så framför Lunds allmänna sångförening traditionella vårsånger. I Folkparken, även den i Lund, är det musikunderhållning i form av brunnsmusik och körsång från 19.15. Och klockan 20 tänds valborgselden där.
UR syntolkar några program och programserier under våren. I serien Min samiska historia är det fyra unga samer som i varsitt program berättar om hur historien lämnat spår i deras liv. Och Samernas tid är en berättelse i tre delar om samerna som norra Europas urfolk och deras historia. Medan programmen Say Something och My Life, My Lesson bägge handlar om barn och unga i familjer med misshandlande vuxna män. Programmen direkt sänds i SVT 24 följande datum. Min samiska historia 3 maj 02.55, 3 maj 03.10, 10 maj 02.15 och 10 maj 02.30. Samernas tid 4 maj 01.50, 11 maj 02.20 och 18 maj 01.30. My Life, My Lesson 17 maj 22.00 och Say Something 24 maj 22.00. Samtliga program finns även på hemsidan UR Play med syntolkning från respektive sändningsdatum. Och alla sändningstider efter midnatt har gårdagens datum, alltså 18 maj 01.30, sänds en och en halv timme in på den 19 maj.
Föreställningen Lasarettet, en sjuk musikal, har premiär på Ystad teater den 4 maj 1930 med teatergruppen Rakt upp och ner. Föreställningen innehåller många musikaliska 50- och 60-talshits och ges även den 5 maj 1930 och 6 maj klockan 16, den 11 och 12 maj 1930 och den 13 maj klockan 16. Musikalen handlar om en liten avdelning på Ystad lasarett där några patienter ligger och väntar på operation och det blir många förvecklingar när avdelningen hotas av nedläggning. Biljetterna som kan bokas hos Ystad teater, Ystad turistbyrå eller Eventim kostar mellan 295 och 355 kronor. Man kan även boka mat att äta innan föreställningen eller i pausen och det gör man via Tixter eller på telefon 0411 57 77 50.
Den som gillar rabarber kan besöka Rabarberfestivalen den 5 och 6 maj med början klockan 10.00 i Åbergs trädgård i Öja utanför Ystad. Inför festivalen har det laddats upp med Sveriges största samling av olika sorters rabarber. Klockan 14 båda dagarna håller journalisten och matskribenten Ingar Nilsson en föreläsning om odling av rabarber, dess kulturhistoria och tillagning. Och på söndagen den 6 maj går det att tävla med sitt rabarberbakverk och det ska lämnas in senast 13.00 till en jury. Och så är det prisutdelning 15.00 samma dag.
En kolmila byggs med gemensamma krafter i Kullatorpsskogen, sydväst om Skurup, av Gärdslös byalag och frivilliga. Den 5 maj med start klockan 9. Lunch serveras. Studieförbundet Vuxenskolan är medarrangör och under Kristi himmelfärdshelgen blir det aktiviteter vid milan. Till exempel gudstjänst och spökrunda, dock inte samtidigt. Mer information kan man få på telefon 070 059 39 61.
På Tiansgården i Bromölla är det hemvändardag 10 maj mellan 13 och 17 så att de som lämnat kommunen kan träffa de som stannat kvar. Adressen är Tiansväg nära Valjevägen.
Årets första skånska stadsfestival är Örkeljungadagarna som äger rum i centrum den 11 och 12 maj mellan 11 och 01 bägge dagarna. Arvingarna och Rebecca Karlsson hör till lördagskvällens artister. Och Rebecca Karlsson uppträder även på fredagen. Kvällstid är det entréavgift men dagtid är festivalen gratis. Och det blir då föreningsaktiviteter, öppet i affärerna och marknadsknallar som säljer varor. Biljettinformation. Tixter når man på telefon 0771 47 70 70. Eventim 0771 65 10 00. Ystads teater 0411 577 199. Ystads turistbyrå 0411 57 76 81. Och kulturbiljetter.se 08 50 25 40 80.
Kalendern. 2018 års 18:e vecka börjar måndagen den 30 april och det är Valborgs mässoafton med traditionella majbrasor och vårsånger. Kungen fyller också år, vilket innebär flaggdag och hyllningar utanför Stockholms slott på förmiddagen och så har Mariana namnsdag. I Lund brukar våren tas emot av mösspåtagande studenter i Lundagård detta datum, men den 30 april 1968, alltså för 50 år sedan, var det även mössbränning där bland de lundastudenter som var en del av dåtidens vänstervåg. 85 år fyller den amerikanske countryartisten, låtskrivaren med mera Willie Nelson. Hans senaste album kom för 4 år sedan och heter Band of Brothers. Det första, kallat Love and Pain, utkom redan 1961. Nelson har även ett bolag för tillverkning av biobränsle, men det tycks inte haft någon verksamhet sedan 2014.
Tisdag den 1 maj har Valborg i namnsdag och det är just 1 maj. Alltså arbetarrörelsens helgdag med demonstrationståg och tal landet runt. Den 1 maj 1968 blev i det dåvarande Tjeckoslovakiens huvudstad Prag till en hoppfull manifestation för frihet i ett land som sedan efter andra världskriget styrts av en sovjetvänlig marionettregering. Men den så kallade Pragvåren dränktes senare i blod när den sovjetledda försvarsalliansen Varsava-paktens trupper marscherade in i landet. Detta datum för 60 år sedan tilläts passfritt resande mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Island tillkom 1965 och Färöarna året därpå. Idag gör man trots fortsatt nordisk passfrihet kanske bäst i att ha med sig pass eller EU-legitimation vid korsande av nordiska gränser och framförallt här vid Öresund. Det är även Budapestbakelsens dag. En maräng- och gräddbakelse med lite choklad, nötter och någon frukt. Ofta mandarinklyftor, persika eller aprikos.
Onsdagen den 2 maj är Philips och Filippas namnsdag. Och i Båstad kan man se tillbaka på detta datum för 50 år sedan då 600 demonstranter protesterade mot och lyckades stoppa Davis Cup-tennismatchen mellan Sverige och det dåvarande Rhodesia som styrdes av en vit minoritet. Idag heter landet Zimbabwe, en stat som precis börjat hämta sig efter president Robert Mugabes diktatur.
Torsdag den 3 maj är Janes och Johns tur att fira namnsdag. Den som heter Götmar kan däremot inte göra det längre eftersom det namnet petades ur namnsdagslängden för 25 år sedan. Och detsamma gäller Jack som åkte ut 2001. Det är FNs världsdag för pressfrihet, en dag av stor betydelse i en tid av fejknyheter och diktatoriska ledare som världen över stryper den fria pressen. För precis ett halvsekel sedan, den 3 maj 1968, startade den så kallade maj- eller studentrevolten i Paris som en del av vänsterupproret i hela västvärlden. Medan protester mot USAs krigföring i Vietnam var en av huvudingredienserna så var startgnistan i Frankrike protester mot landets föråldrade undervisningssystem. Och för den som tror att massutskick av reklammeddelanden via e-post är en ny företeelse kan ta i beaktande att det redan är 40 år sedan Det första stora utskicket av elektronisk reklam. Det skedde detta datum 1978. Innehållet bestod av datorreklam och gick ut till strax under 400 datoranvändare på USAs västkust.
Fredagen den 4 maj har Monica och Mona namnsdag. I Köpenhamn och i Häning mitt på Jylland så drar VM i ishockey igång. Första dagen möter Ryssland Frankrike medan Sverige spelar mot Bulgarien. Tre Kronors nästa match därefter blir den 6 mars mot Tjeckien. Alltihop på Royal Arena i Köpenhamns stadsdelen Örestad. TV3 och TV10 delar på tv-sändningarna från ishockey-VM.
Lördag den 5 maj kan alla som heter Gotthard och Erhard fira namnsdag. I Lund är det dags för Lundaloppet, ett motionslopp som sprungits varje år i stans centrala delar sedan 1982. Löparna passerar bland annat Stadsparken, Nöden, Botaniska trädgården, Lundagård samt Bantorget och går i mål på idrottsplatsen. Och så gör hårdrockbandet Metallica denna dag en av två Sverigespelningar under sin pågående världsturné. Bägge sker i Stockholm.
Söndagen den 6 maj är Rita som Marits namnsdag. I den schweiziska kantonen Ticino där staden Lugano ligger så börjar EM i orientering. Och eftersom detta är maj månads första söndag så är det även världsskrattdagen, ursprungligen initierad för 20 år sedan av den indiske läkaren Madame Kataria som skapat den så kallade skrattyogan. Tanken är helt enkelt att ett gott skratt får oss att må bättre.
Anslagstavlan för hela Skåne börjar med ett meddelande från synenheten om att måndag den 30 april så håller synenheten Vuxna i Helsingborg, Malmö och Kristianstad stängt. I Lund har man öppet men drop-in-tiden är kortad till 13-15. Och fredag den 11 maj har synenheten Vuxna i Malmö stängt.
Så en inbjudan till hela Skåne från Synskadades förening i Malmö. Torsdagen den 17 maj kommer Polarprint att hålla en hjälpmedelsvisning i SRF Malmös lokal på Wendelsfridsgatan 13 mellan klockan 13 och 18. Polarprint, de fyller 30 år och bjuder därför på lite förtäring. Anmäl dig till SRF Malmös kansli senast tisdag 8 maj på telefon 040 25 05 40 eller e-post info@srfmalmo.se. Ange då om du har särskilda kostbehov. Välkommen!
Anslagstavlan för Norra Skåne inleds med ett antal inbjudningar från SRF Helsingborg Höganäs. Men först meddelandet om att kansliet är stängt måndag den 30 april för Valborg och tisdag den 1 maj. Och onsdagsträffen den 2 maj är också inställd. Trevligt 1 maj-firande önskar Karin, Lotta och Monica. SRF Helsingborg och Höganäs har ett månadsmöte i Höganäs tisdag den 8 maj klockan 14.30 till 16.30 på restaurangsäljen på Midgårdsgatan 34 i Höganäs. Där blir det sedvanliga mötesförhandlingar och någon form av underhållning utlovas. Fikavgiften är 20 kronor och sista anmälningsdag fredag den 4 maj klockan 12 till kansliet som har telefon 15 83 93 och e-post adressen info.srf.hbg@telia.com. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen! SRF Helsingborg Höganäs bjuder också in till en bussresa till Borstfabriken i Onslunda. Fredag den 8 juni klockan 9 sker avfärden från SRFs lokal. Samling senast 8.45 och beräknad hemkomst cirka klockan 19. Deltagaravgiften är 250 kronor för medlemmar i föreningen och 550 kronor för alla andra. Sista anmälningsdag är den 29 maj klockan 12 till kansliet. Färden går mot Österlen för ett besök på borstfabriken i Onslunda. Här får vi information kring de olika borstarna och deras skötsel samt överkomliga priser om köp önskas. Sen fortsätter vi till Simrishamn för en härlig fisklunch på restaurang Svea. Mätta och belåtna går färden vidare längs med kusten för en liten fotvandring genom Knäckbäckshusen. Därefter blir det besök hos Cake Cowboy i Kivik med en härlig doft av choklad. Dagen avslutas med eftermiddagskaffe på Alunbrukets kaffestuga. I resan ingår bussresa, lunch, information på borstfabriken samt eftermiddagskaffe. Välkomna med på en sommarutflykt. Och SF Helsingborg Höganäs bjuder också in till en 2 dagars resa till Bohuslän den 16 och 17 augusti. Deltagaravgiften är 1250 kronor för medlemmar och ledsagare eller 2350 kronor för övriga. Enkelrumstillägg 400 kronor och anmälningsavgiften är 500 kronor och den dras från deltagaravgiften. Bindande anmälan och sista anmälningsdag är den 15 juni. Programmet: avresa från SRFs lokal klockan 8, samling senast 7.45. Efter en stund blir det förmiddagskaffe vid Björkäng i Varberg. Därefter till Kungälv och Nordiska folkhögskolan för lunch. Sen till öarna och Karlstens fästning. Här blir en guidad tur där bland annat Lasse-Maja finns med. Åter till fastlandet för incheckning på folkhögskolan och middag på kvällen. Dag 2 reser vi till Uddevalla och vidare ut till skärgården. Med vägfärja tar vi oss till Ängsön och Flatön där vi stannar till vid handelsman Flink. Dagens lunch serveras på Tofta gård strax utanför Ellös. Vi tar oss tillbaka till Göteborg och därefter eftermiddagskaffe på Kvibille Gästis. Åter till Helsingborg omkring klockan 18.30. I resan ingår all bussresa, förmiddagskaffe och lunch dag 1. Entré och guidning på Karlstens fästning, middag exklusive dryck, del i dubbelrum med frukost, lunch och avslutningskaffe dag 2. Efter anmälan skickas en anmälningsfaktura och en slutfaktura samtidigt med olika sista betalningsdag. Vid eventuell avbokning ersätts inte anmälningsavgiften om inte läkarintyg kan visas. Välkomna med på en trevlig resa.
Synskadades riksförbund Osby inbjuder till medlemsmöte fredagen den 4 maj på Hotell Borgen klockan 13.00. Vi börjar med att äta middag. Den kostar 90 kronor per person. Det blir underhållning av Gittan Bergholtz. Anmäl dig senast idag, fredag den 27 april, till Kerstin, telefon 0479 14090 eller 072 205 9488. Adressen är Västra Storgatan 33 i Osby. Alla hälsas varmt välkomna, undertecknat styrelsen.
Anslagstavlan för sydvästra Skåne börjar med ett meddelande från Malmö blindförening som hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till samkväm i Annebergsgårdens matsal på Annebergsgatan 15A i Malmö. Söndagen den 6 maj mellan klockan 16 och 18. För underhållningen svarar skånska mannar. Hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån till klockan 18. Nästa sammankomst blir i höst. Hjärtligt välkomna!
SRF Malmö välkomnar till sin dagverksamhet. Vi träffas mellan 13 och 15 och kaffe med smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Måndagen den 30 april så är frågesporten och tidningsläsningen inställd på grund av klämdag. Tisdagen den 1 maj så blir det ingen bingo eftersom det är röd dag, men onsdagen den 2 maj så blir det kanasta. SRF Malmö inbjuder också till sopplunch på föreningen måndagen den 14 maj klockan 13. Innan vi äter kommer syninstruktören Tom Nilsson och berättar om hur hans jobb hjälper synskadade i vardagen. Vi bjuder på sparrissoppa och ett gott bröd, avslutar med kaffe och en liten kaka. Du får allt det här för 20 kronor. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast tisdag 8 april. Varmt välkomna, styrelsen. Och SRF Malmö bjuder också in till en resa med buss till Rostock i Tyskland. Sista helgen i september åker vi till Rostock med rökebuss. Så här står det om resan i deras program. Under 3 dagar får vi njuta av den vackra staden Rostock, shoppa i butikerna, beundra arkitekturen och njuta av en skön weekend. Vårt fina hotell ligger centralt och erbjuder allt som behövs för en lyckad resa. Så nu är det än en gång dags att besöka Svenskstaden för en skön mini-weekend. Resan sker fredag den 28 till söndag den 30 september. Avresa från Malmö och Hyllie stations charterbussparkering fredag 07.45. Hemkomst söndag kväll. Pris per person 2000 kronor för plats i dubbelrum. Enkelrumstillägg 500 kronor och det finns väldigt få enkelrum. Anmälan görs till föreningens kansli senast torsdagen den 28 juni. Meddela då också om du behöver ledsagare på resan. När kansliet öppnar efter sommaren får du mer information om resan och när och hur du betalar. Välkommen till en trevlig resa, önskar styrelsen.
Anslagstavlan för mellersta och sydöstra Skåne börjar med ett par meddelanden från SRF Lundabygden. Först av allt att kansliet är stängt den 30 april till 6 maj på grund av att Conny är semesterledig. Men man kan lämna anmälningar på telefonsvararen som kommer att avlyssnas med jämna mellanrum. SRF Lundabygden bjuder in till föreningsmöte och medlemsmöte torsdag den 24 maj klockan 18-21 i föreningslokalen på Tordönsvägen 4i på Klostergården. Vid mötet ska den nya styrelsen presentera sig. Något att äta och en kaka till kaffet kommer att serveras under kvällen. Och det blir bikupe diskussioner inför planerandet och genomförandet av uppsökeriprojekt. Samt kommande val och politikerpåverkan. Nya medlemmar uppmanas att komma till kanslilokalen cirka 30 minuter innan själva mötet för lite information om lokalen med mera. Din anmälan behöver vi ha senast den 17 maj till kansliet som nås på telefon 046 211 06 74 eller via e-post till srfkansli.lundabygden@bredband.net. Varmt välkommen hälsar föreningsstyrelsen.
Medlemmarna i SRF Ringsjöbygden hälsas välkomna till medlemsmöte tisdag 15 maj mellan 16 och 19 på Karidal, Blå salen, Tröskevägen 2 i Eslöv. Anmälan är senast 5 maj klockan 18 till Birgitta, telefon 0413 54 13 33. Hjärtligt välkommen önskar styrelsen. Och SRF Ringsjöbygdens medlemmar hälsas även hjärtligt välkomna till en bowlingkväll torsdag 24 maj på Eslövs Bowling Karlsro, Västergatan 54 i Eslöv. Mellan 16 och 18 är bowlingbanorna bokade och efteråt äter vi gemensamt i bowlinghallen. Önskar man inte bowla utan endast vara hejarklack går det också bra. Deltagaravgift 100 kronor per person för både bowling och mat. Meny, hamburgare med pommes. Alternativ 1, Jack Daniels burgare med bacon, pepperjackost och Jack Daniels sås. Alternativ 2, halloumi burgare med guacamole och grillade grönsaker. Alternativ 3, cheeseburgare med dubbel cheddar och husets dressing. Och bowlinghallen har fullständiga rättigheter. Anmälan till Birgitta 0413 54 13 33 senast 15 maj klockan 12. Då anmäler du vilken hamburgare du önskar samt om du ska vara med och bowla. Välkommen!
SRF Sydöstra Skåne hälsar att det har blivit dags för terminens sista iPhone-träff. Den äger rum tisdag den 8 maj mellan klockan 18-21 på Korsvirket i Ystad. Om du får förhinder så kan du höra av dig till Johnny på telefon 073 909 39 45. Välkommen! Hälsar Vicky Svedrell.
Vi har förändringar i kollektivtrafiken som gäller Lund, Staffanstorp och Bjärred. I Lund har man börjat vägarbeta vid Allhelgonakyrkan och det gör att ettans buss får ta andra vägar. Hållplatserna Fysiologen, Sölvegatan, Biskopshuset och Allhelgonakyrkan är stängda med hänvisning till hållplatserna Bryggeriet eller Vattentornet. Och så ska det vara till och med 18 maj klockan 16. I Staffanstorp blir det bonnamarknad nästa helg, vilket stänger Storgatan för trafik från 4 maj 15.30 till 6 maj klockan 19. Så är buss 166 hållplatser Trekantsgränd, Rydbergstig och Rådhuset stängda. Och i Fjelieby har man börjat ett vägarbete på Fjelievägen som flyttar buss 126 och 137 hållplats Fjelieby B cirka 100 meter österut. Den 30 juni ska allt vara som vanligt igen.
Och där var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa fredag, den 4 maj.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673 0970, e-post Skånes taltidning skane.se, hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!